Nu ska vi snacka brädspel. Och vi som ska snacka heter
Andreas Isberg,
Josef Sandholm
och Mats Jengard. Välkomna till dagens,
tack,
säger man så, till det här avsnittet som är nummer 31.
Ja,
den är.
Och stämmer.
Vi ska snacka brädspel, tänkte vi.
Okej.
Okay. Ja.
Och hur mår ni, boys? Mår ni bra?
Ja.
Ja. Ja. Mm. Ja.
Vi är alla friska i familjen. Ta i trä.
Skönt. Håller vi tummarna att det håller sig.
Ja. Så det är ju fantastiskt och det är väldigt kul. Livet är ju otroligt mycket enklare när man alla är friska. Tyvärr blir det inte jättemycket brädspelande. Det är folk är upptagna med allting. Men en del spel har vi ju ändå fått lyckas spela och så här.
Ja, men vi smet iväg då, jag och Andreas i alla fall, för en hel helg med brädspel.
Ja, men det kommer vi återkomma till, tänker jag. Och andra roliga saker som händer då. Josef, hur går det med YouTube-andet? Jag tycker jag ser mer videos igen. Är du inne i någon?
Ja, jag är inne i ett skov.
Skov?
Kör på. Är det så? Säger man skov?
Skov? Nej, eller inte. Är det något negativt?
Ja, det är nog negativt. Nej, men jag har väldigt högt tempo nu. Och det är ju så här, oktober, november, december, januari kanske, är ju liksom höjdpunkten på året som YouTuber. Det är då man ska vara aktiv. Eller som brädspels-YouTuber i alla fall. Men jag tror det är också generellt. Jag förstår mig inte på YouTube, men det händer någonting i sådär typ mars. Och då går liksom alla kanaler ner. Alltså alla, nu pratar jag brädspel i alla fall. Så det är inte bara min kanal, utan alla går liksom ner där mars, april. Jag fattar inte riktigt varför, för det är fortfarande lite vintrigt och folk sitter hemma. Och jag förstår inte vad som händer, men jag har ju hållit på 5 år nu. Så att man har sett de här mönstren liksom.
När våren kommer, folk går ut mer kanske.
Ja.
Konsumera mindre.
Ja. Kan man men det låter ju konstigt ändå, för att jag menar, mars kan ju ändå vara
kallt.
Ja, redan kallt. Februari kan det börja gå ner. Alltså. Jag förstår mig inte på det där riktigt. Sen, det är mycket som är märkligt. Igår upptäckte jag en ny sida som är en sån här analyssida som typ tar stats från YouTube och så gör de olika typer av analyser. Så då satt jag och nördade på den liksom i en timme och satt och kollade, jämförde massa stats med typ Dice Tower, olika kanaler. Liksom se. Men det blir så konstigt för man, alltså till exempel, det finns en stat som är hur många av per, alltså hur många procent av ens views kommer från ens prenumeranter. Ni kan ju få gissa då, hur många av mina views kommer från mina prenumeranter i procent?
8.
Jag skulle säga 12.
Ja, det ligger där någonstans. Och då tänker man så här, aha, men är det jag som har en kastkanal? Nej, ska de ha Dice Tower? 7,5%.
Ja.
Alltså jag fattar inte varför det är så. Jag förstår
eller så har ni båda kassakanaler.
Ja, så kan det vara. Ja. Nej, men jag har så svårt att fatta det där. Liksom,
det var taskigt.
Det var taskigt, förlåt.
Det var taskigt. Jag tror Dice Tower alltså, mot Dice Tower.
Ja, det var taskigt. Mm. Jag tror jag är gammal, för att när jag konsumerar internetmedia så delvis så kollar jag ju på grejer. Om jag sätter igång en video, det är för att jag vill se den. Alltså kollar jag på den. Jag sitter inte och kollar i 3 sekunder och sen byter jag video. Det har jag aldrig fattat. Och det är det ena. Och det andra är att om jag har prenumererat på till exempel John Gets Games, så får jag en notifikation så här, ja, nu har han lagt upp en ny video. Om jag tycker den är intressant då och klickar på den, så kollar jag ju på den. Men det verkar tydligen inte vara så ungdomarna gör, utan de prenumererar på en kanal och sen kollar de aldrig mer på den.
Nej, jag vet inte. Men vad är det för typ av content du lägger upp just nu? Vad är det som, är det brädspel precis, igen? Eller?
Ja, nu är det brädspel igen. Jag har precis skiftat från mitt Gloomhaven. Nej. Nu sista tiden här har varit mycket så här. Jag har gjort Gloomhaven top 10 tips and tricks.
Gjorde jag här. Ja, så var det. Kul koncept. Det är alltid roligt med sådana.
Ja, och nörda ner sig i sina strategier och saker. Och den verkar ju vara positivt mottagen. Och sen gjorde jag även grät lite med Terraforming Mars Big Box. Och nu har jag suttit och målat de här 3D-tilesen.
Ja, jag såg det.
Så det är en video om det då liksom. Och sånt gillar ju folk. Det är den typen av grejer som är mer generella. Alltså om jag filmar ett visst brädspel. Så här, nu sitter jag och spelar det. Då är det ju de som är intresserade av att se det brädspelet spelas bara. Som klickar på den videon. De som redan har spelat eller sett och så där gör ju inte det. Medan som jag gör en ja, här är strategitips för det här spel, för ett spel. Då kommer det ju mycket större uppfång om man säger. Mycket fler människor som är intresserade av att se det. Några av mina mest populära videos jag har på kanalen, det är de här när jag gjorde så här, top 5 corporations in Terraforming Mars, top 10 new beginner tips in Terraforming Mars, top 7 wonders in Seven Wonders Duel och så vidare. Den typen av videos är ju väldigt populära.
Men stämmer det att de här topp 100 snurrorna, alltså när du går igenom top 100 games of all time, är det fortfarande någon som är mest populära?
Nej, inte i, kanske inom rena siffror, men de är ju populära.
Jag tänkte att du skulle komma till att jo, när ni är med grabbar, det är då det är de som är mest populära.
Det
är
då det skjuter i höjden.
Ja, men, du, ja, men de har gått bra, de här när vi har gjort
gått ihop. Bra? Du brukar säga så här, det är det bästa som är på kanalen, brukar säga till mig annars, off cam.
Ja, inte... men det är ju för att jag fick locka in det.
Jag vet, jag märker, jag förstår det nu.
Har du gått på då? Har du tagit den?
Ja, varenda gång. Jag är så himla lättlurad. Ja. Nej, men du har väl spett in, eller du har ju livesänt tre.
Ja, precis. Tre så det, jag har insett att det är inget bra koncept. För det så måste jag ju sitta då och prata oavbrutet.
Typ ja, men det var ju 100-76 och sen 75-50, va?
Ja, alltså 50.
Eller vad det blir.
Senast, ja. Här. Och då blir det ju så att en livesändning, jag har väldigt svårt att förstå då, det återigen det här med olika stilar, men jag har väldigt svårt att förstå de som livesänder så här 4 timmar och så sitter de och småpratar med chatten en kvart här och sitter och gör lite jag vill ha lite, det ska vara lite stramt liksom, korta och få lite struktur på det. Så att jag pratar ju oavbrutet 1 timme och en kvart om de här spelen. Ja.
Så du menar motsatsen till det som kommer ske nästa vecka då, när vi ska spela in? Så, för jag och Mats ska ju få medverka igen. Ja, men då kommer vi ta flera timmar. Det kommer
det
ta
får bli stramt och tajt och kort.
Mats, vi ska göra allt för att sega ut det. Nej, ju Mats en annan rörelse.
Ja, jag trycker ihop så vi komprimerar.
Men det är kul att vi får vara med på 25 spel nu.
Mm. Ja, det ökar ju varje år. Började med 10 och sen var det 20 och nu har ni fått upp till 25.
Och förhoppningsvis så ska vi spela in i din studio igen. Det är ju jättekul.
Det är ju kul. Det var ju ändå ett tag sedan nu, så det blir jättekul att sitta bredvid varandra och jabba lite grann. Och så här.
Plan B är ju att vi kör digitalt då, som vi har bytt, som vi är vana vid nu. Men det vore väldigt roligt.
Jag hoppas inte. Jag hoppas att det är fysiskt.
Så vi har kört 2 år har vi kört här i studion och så 1 år har vi kört digitalt.
Så beroende på när det här avsnittet kommer ut så har det YouTube-klippet redan släppts eller så inte släppts. Det är ju väldigt
det, de kommer nog lite samtidigt skulle jag gissa.
Ja, så det
så då kan man kolla in våra favoritspel, våra topp 25.
Ja, det blir spännande.
Mm. Fast då pratar vi utrikiska också, det är det som är nackdelen kanske.
Ja, det är det. Det är svårt att förstå Mats på engelska.
Ja, det är inte lätt. Då blir det blir som ett helt annat språk.
Ja, det är det ju.
Ja, det är det faktiskt, ja. Ja.
Vad händer annars då? Har ni spelat något?
Ja. Ska vi börja med det vi gjorde Mats? Är det förra helgen? Eller förra? Ja, det är 10 dagar sedan nu.
Ja, 10 dagar sedan. Men det var ju, vi var på tysk helg. Uppe i Stockholm, eller Nacka. Så arrangeras ju brädspelshelg 2. Var det va? Det var
tysk helg
2. Som vi var med på. Där det var... Vad var vi, 60 pers?
Ja, knappt tror jag. Jag tror 50 knappt 60, drygt. Ja, någonstans 50-60.
Som träffades och spelade brädspel från fredag eftermiddag till söndag eftermiddag kan man säga. Så 48 timmar nonstop gaming var det väl inte riktigt. Men det fanns möjlighet om man ville i alla fall.
Men det var mycket spelande var det.
Spontant, väldigt trevligt arrangemang. Maten, det var någon som kom och sa till en, nu ska du gå och äta.
Fantastiskt.
Det fanns gott om spel. Jag tror det fanns 150-200 spel att välja på att spela.
Det var nog 200 minst.
Och trevlig miljö. Ja, jättebra var det verkligen. Kan man väl säga.
Ja, det var ett upplägg. Liksom, man fick boka in sig på hotellet där det eventet var. Och så skötte hotellet allting. Mm. Väldigt, pratade ju med arrangörerna. Det är förstås väldigt mycket jobb att få ordning på allting. Men själva väldigt lätt roddat event. Och det är ju precis det man vill ha när man driver event.
Var det likt sådär, liksom brädspelsmania som vi har varit på många gånger i upplägget, att liksom det är stora bord med massa spel på och sen sitter folk och spelar överallt?
Ja, det var ju så väldigt mycket spel igång hela tiden. Liksom. Det var ju kanske, kan det ha varit 12-15 bord igång hela tiden. Från typ 8 på morgonen fram till 2-3 på natten nästan, lär på att säga.
Och ni spelade alla... ganska få spel tyckte jag.
Ja, vi körde lite...
jag vet inte. Det, spelet tog ju långt.
Ja, spelet tog långt.
Vad trevligt.
Ja, trevligt var det. Man drack lite öl också. Det var ju trevligt. Det blev ju en sån grej också att det blir ju en trevlig grej att sitta och spela och dricka lite öl. Sådär.
Ni var inte så effektiva alltså? Ni...
Nej, det var vi verkligen inte. Och vi körde ju... började ju faktiskt eventet med att spela Hans de Tonica på fredagskvällen.
På fem,
ja.
Det var ju vi, det var jag och du Mats och sen var det ju Erik och Martin från Tunga Bessus-podden. Och sen så var det en som hette Niklas tror jag. Som,
nej, Noah hette
han. Noah var det, som var en av arrangörernas söner som bara anslöt. Det var så fantastiskt, vi stod fast vi spelade. Och så bara, vill du vara med och spela? Ja. Så, nej, vi tar på fem då. Hansa ja. Blev det. Det var ju kul. Det var ju jättelänge att spela.
Jag har spelat det på max 4 förut, så 5 var ju väldigt spännande. Men det är ju ett bra spel alltså. Det är ju...
Det är väl ett spel som tjänar på att man är många. Alltså...
Ja.
Ja, här gör det ingenting alltså. Här är ju the more the merrier verkligen som gäller tycker jag. Mm. Fler ger mer, kan man säga så på svenska? Eller blir det?
Jag har ju faktiskt spelat det på 3. Och spelet är mycket bättre på 4. Mellan 4 och 5 vet jag inte. Det är lite kaosartat, men spelet blir ju inte sämre av det i alla fall. Men om det är bättre vet jag inte heller, men det, man behöver vara 4 tycker jag.
Ja, men nu spelar vi en alternativ karta också, va? Så vi spelar Nordeuropa, eller vad säger man? Eller,
ja,
typ.
Ja, jag lyckades ju sätta ut en tjockis i Malmö, gjorde jag. Det var ju...
Det låter som en Tåström-låt här, en tjockis i Malmö.
Josef ser helt... Du har inte spelat det, Josef, så jag vet inte vad det innebär. Men man, det finns massa städer och så kan man ta få inflytande i dem. Man kan få inflytande i dem.
En tjockis i Malmö.
Men Hansa var ju väldigt roligt. Vi fick ju en sån riktig masterclass av Erik då. Han är ju otroligt bra på det spelet.
Ja, det är han verkligen. Han kan det innan, utan han kan liksom spela i sömnen, skulle jag säga.
Ja, men det var ju väldigt kul. Det var ju väl nästan allt man orkar med första kvällen, va?
Blev inte så mycket mer. Vi åt ju middag, vi kom upp sent och åt middag och så spelade vi ett spel och sen kände vi att nej, men vi laddar för imorgon eller för dagen efter då. Och då dukade vi upp Boon Lake på 4 där.
Ja, just det.
Som inklusive regelgenomgång och spel tog 5 timmar.
Ja, tog väldigt lång tid.
Men då tog vi regelgenomgången och plus lunch där, ska man säga, och hamnade in däremellan också. Så att det blev...
Vi var där klara runt 3. Mm. Och vi var väl igång efter frukost någon gång.
Ja, precis.
Hur många spelare var ni på det?
4.
Mm. Då var det vi poddarna emellan som spelade.
Ja, det var Tunga Bärspelspodden mot Snacka Bärspel.
Mm.
Så. Och det var ganska jämnt ändå, så jag tror det var Tunga Bärspelspodden tog en hårsmånseger framför oss, tror jag. Faktiskt så det är. Men det ska de göra, de är ju tyngre än oss och bättre.
Ja, det
ska de vara. Men i alla fall, Boon Lake på 4 känns ju jättespännande. Det är någonting man gärna vill göra igen. För att just med interaktionen på brädet och action selection och alltihopa det här. Det känns som att även om man är 4 stycken och man spelar länge, så var man engagerad merparten av spelet på dels vad som händer på brädet, men också att man fick den här lilla bonus action som när någon väljer då en action. Så får alla andra i stort sett en liten bonus action man kan göra som är lite svagare, men ändå att man får göra engagera sig lite grann.
Vad tyckte Andreas om Bullek nu? Eller är jag sugen på det?
Ja, alltså...
Eller är första intryck bara? Ni har ju bara spelat en gång.
Ja, precis. Men mitt första intryck är att det är bättre än Maracaibo. Och mot GVT, det vet jag inte riktigt. Men det var en spelare, tänk. Alltså, Alexander Fischer ser andra spel liksom. Stor del av spelet är ju... Alltså behållningen med detta... Tycker jag det här att man får följa. Alltså någon väljer en handling, man får följa. Och så försöker man välja det som är bäst för en själv. Och kanske de andra inte riktigt vill ha. Eller sånt här. Mm. Fast för min del blir det mest att vad vill jag ha? Vad behöver jag mest? Liksom. Men den är ju väldigt rolig. Och det gör ju som att man måste ändå vara lite aktiv. Och lite med lite vad de andra gör hela tiden. Jag har inget emot att spela multiplayer solitärspel annars. Men jag tror jag föredrar det här. Alltså när man... tvingas göra lite saker också inemellan så där. Maracaibo vill jag inte spela mer, tänker jag nu, om Boon Lake finns typ så.
Varför spela? Men det är Maracaibo du liksom ser en parallellt, inte GVT då.
Ja, alltså rent det fanns ju en kortmekanik i detta. Men Maracaibo har mycket kort. boom lika mycket kort. Men sen så skiljer de sig ganska mycket. Här finns det ju ett bräde i Maracaibo också, men det är bara en rondell egentligen. Känns som en rondell, man åker runt på båtar. Ja. Här är det ju någon form av area control typ. Man sätter ut kossor på grönbeten och bygger hus. Och,
ja, det finns kossor, det förklarar.
Ja, det är fantastiskt alltså. Ja.
Nej, men jag skulle säga just det, apropå det du driftade där, var ganska kul just det här. Jag tror det var i slutet av spelet när alla satt och väntade på, för ingen hade gubbar kvar, man har ju sina gubbar då för att kunna ställa ut de här och kunna aktivera och bränna, eller inte bränna men alltså använda gubbarna som resurs. Och så satt alla och höll liksom, för att alla behövde ha gubbar egentligen, men det var ingen som ville ta den action, för det gynnar ju alla andra nästan mer än den som tvingades välja den. Och så åkte ju Martin på att han behövde ta den här, och då fick ju alla bara öste in pengar och köpt nya gubbar liksom så här. Och det var jättekul, för att liksom, och det, jag tycker det är en positiv grej där man tvingas liksom till, nej men jag måste göra det här nu, det är skitdåligt, eller det är okej för mig, men det är för bra för alla andra att få den gratishandlingen liksom. Så man, det är bra betyg tycker jag än så länge det på 4.
Låt som det är mer interaktion än i GVT och Maracaibo, för där är det inte jättemycket interaktion.
Interaktionen i GVT är ändå att du bygger upp hinder längs vägen så att det påverkar andras gångbana.
Ja, det är helt
annan ganska typ. Mycket för tempot liksom. Mm. Här är ju inte tempot kanske det, utan här blir det snarare mer typ area control på brädet liksom. Att jag ställer mina kor här för att ge poäng om jag har saker runt omkring eller pengar och sådana saker. Så det finns ändå en hel del som är, man säger utav, man jämför Maracaibo, GVT och Boon Lake, så är det mitt tre väldigt olika spel, men de har alla element ifrån varandra kan man säga egentligen, i det här. Som just som Andreas sa, det här korten är ju väldigt multipurpose, eller inte multipurpose är de egentligen inte heller i Boon Lake.
Nej, inte
så
Boon
som
Lake.
I Maracaibo.
Nej, Maracaibo är verkligen multipurpose.
Men däremot så finns det liksom,
men det är lite slit och slägg med dem.
Precis, alltså
det är
så man drar mycket kort. Oh, här fick jag dra kort och då kan jag spela ut det. Så alltså det finns mer den typen likheten liksom så här, i hur mycket kort det flödar i spelet. Medan GVT är ju inte alls så. Då är det mer en förflyttning, bygga byggnader kanske och optimera sin hand, liksom hand management på ett annat sätt.
Och jag tror verkligen att om vi skulle spela det en gång till, typ nu, eller alltså, om vi spelar väldigt snart, så kommer det gå ganska mycket snabbare.
Ja, det tror jag också.
Andra gången.
Det är den viktigaste frågan då av allt. Tror ni att jag skulle gilla det?
Ja, det tror jag.
Ja, det tror jag faktiskt. Mm. Så vi kanske ska prova det.
Den viktigaste frågan.
Det kanske finns en chans på lördag att spela. På lördag kanske.
Ja, på lördag.
Eventuellt.
På lördag, exempelvis när ni hör detta så har lördag redan varit.
Ja, men precis.
På lördag ses vi på Brassus Mania förhoppningsvis. Kanske det blir Boon Lake, vem vet.
Jag menar, jag får se. Så det var Boon Lake, det var där. Och sen spelar vi ju även Hallertau.
Ja, just det.
Efter det, va?
Ja, det gjorde jag. Jag kommer inte ihåg i ordning allting, men vi spelar Hallertau. Uwe Rosenbergs senaste stora spel.
Då plockar vi med oss Johan, var det va? Martin, Johan, Stefan, ja. Glenn.
Ja, det var en Johan tror jag som hängde på. Och som var Martin med från. Det var kul. Det spelade mest för att Martin verkligen ville spela. Och, ja, men det är som det här spelet. Det är bra att ha spelat några gånger. Jag har ju spelat. Jag kan ju ganska bra nu tycker jag. Jag tycker alltid det är trevligt. Ganska mycket slump med kort alltså.
Det är faktiskt. Oh.
Och du försökte, Mats, du prövade någonting, det gick inte
bra. Ja, men jag körde lite utvecklingspotential test här och se, för att jag tycker ju spelet är okej. Okay. Ja, absolut. Jag kommer nog nästan aldrig tacka nej till att spela det, tror jag inte, sådär, liksom, om det inte finns något bättre alternativ. Men jag tror att det är ett kul spel att spela, men jag testar gärna lite saker i det här. Jag behöver inte vinna det, så noga är jag inte med att vinna. Så.
Och jag pratade du vill aldrig noga med att vinna, om vi tittar
på statistiken. Nej. Så Hallertau har vi pratat om förut, så vi behöver inte nämna så mycket mer om det i alla fall. Och sen så gick vi in på Citrus och spelade det på kvällen. Fyra igen. Nej, fem var vi då.
Kanske var fem till och med. Ja, det var fullt med folk.
Det var trevligt, för det var, vi har spelat på fyra förut och det är ett sånt där spel som jag tycker på fyra var jättekul. På fem fortfarande superbra, tycker jag. Det är ett spel som blir ett sånt där. Om alla kan det så tar det under en timme att spela det egentligen. Det går ganska fort och är väldigt, väldigt givande. Så det är ett spel som jag gärna spelar ofta, faktiskt.
lider lite av det här. Du tyckte att det blev jobbigt att du hamnade bakom mig. Mm. Som gjorde att du fick dåliga val hela tiden.
Det var inte bakom dig, men jag var ju sist ut. Och det gjorde att jag hamnade väldigt, väldigt fel i rotationsfasen. Igen, som gör att det blir svårt. Men jag tycker fortfarande att det är så pass kul så att man inte har... Så det går inte, det är svårare att lyckas bra. Det är en väldig fördel att vara först i det här spelet. Det ska sägas. När man får ett nytt bräde. Alltså i marknaden där man väljer sina tals. Har man nytt bräde så har man en stor fördel i det spelet. Det tycker jag.
Det som hände var ju att startspelaren i spelet fick en hel marknad gång på gång. Mm. Någonstans måste man ju bryta det. I många andra spel man har en öppen marknad så fyller man på marknaden efter varje spelares tur är över. Ganska vanligt med kort eller tiles eller någonting. I Citrus är det inte så, utan där är det ju, då tar man marknaden, det blir tunnas ut och sen till slut så triggas det en påfyllning. Och då blev det så att Martin fick en stor marknad varenda gång nästan. Ja.
Men sen var ju duktig, vi skulle inte frånta Martin någonting.
Han var grym, han
hittade bra kombos och han byggde på helt rätt sätt. Så ska inte frånta honom någonting, men han hade lite förspänt för sig att lyckas också. Både pengarna fick han ju direkt och sen så hade han ju även
tur. Jag vill att det ska gå bra för honom.
Ja, det tycker jag. Det är helt rätt.
Ja, ska jag hoppa in med något spel emellan här? Eller ska
ja, du kanske spelade ett spel under tiden vi var iväg. Vi kan leka den.
Ja, vi kan leka den tanken. Spelade något.
Så när vi var iväg, då spelade du?
Då spelade jag Ticket to Ride.
Kanske. Ja, gjorde du? Va?
Nej, men jag spelade Ticket to Ride 15th Europe, ska jag säga. 15th Anniversary Edition. Så det är Ticket to Ride Europe. Det är inga ändringar så. Men vilken produktion. Fantastiskt fin produktion. Alla spelare får sin egen lilla plåtlåda i spelarfärger med sina liksom, tåg på och grejer. Och så har alla sina egna unika små plasttåg. Så är du typ, är du lila så har du små godsvagnar. Och har du, ja,
väldigt fantastiskt.
Jättemålat liksom. Målade små pjäser. Ja, jättemysigt. Kolla spelet, det är ju som det är. Jag är ingen jättefantast av att bygga såna här routes mellan olika platser. Jag tycker det är... Ja. Men ska man spela Ticket Right så ska man ju skaffa den edition. Alltså, för det,
vilken låda!
Jag har ju, den är massiv, ja.
Jag har ju sett den lådan nu. Den är ju enorm. Jag får knappt plats i en sån här... papperskasse man får i matbutiken.
Nej, just det.
Precis plats i den. Alltså.
Men det är ju för sig lite... Det är märkligt, för öppnar du den lådan sen så består den av typ, vad är det, 5 stycken plåtlådor, 2 lekarkort, that's it. Liksom. Ja. Och så är det väldigt mycket plast, det är väldigt mycket sån här fin hållare till. Allt.
Fin plast.
Ja.
Det är väl klassiskt så här, för en jubileumsgåva att det är mycket lullor, fast mycket tom luft i lådan.
Ja, men jag kan absolut rekommendera. Sen har jag dessutom, de spelade jag inte med nu, jag kan nämna att jag har även Ticket to Ride Play Pink-pjäser hemma.
Just det.
Som är en egen liten plåtlåda som är sån här Asmodee går ut här för Rosa Bandet-kampanjen.
Mm. Jaha,
kan man spela med rosa pjäser om man vill. För att,
vilken himla bra idé.
Mm. Ja. Det är jättekul grej tycker jag.
Och sån här grej jag fick från dem och så la jag ut i sociala medier och sånt. De sålde det liksom och så gick hela vinsten till vad den heter då. Typ Anti-Breast Cancer Foundation. Ja, något sånt här ställe. Mm. Ja, men så att jag som sagt, jag har varit lite Ticket to Ride där hemma för ovanhetens skull. Så.
Det är ju ganska tyst också med tåg, fast kanske inte.
Precis, ja.
Det är ju 1900-talet, så det är kanske inte riktigt 18XX, utan 19XX.
Men det ska jag säga att det fanns ju även då i den här, så finns det även då 4. Nu, jag vet faktiskt inte hur vanliga Ticket to Ride Europe, vilka lekar som finns i den. Men i den här fanns det 3 olika lekar. Så det tror jag är jubileumsgrej. Det fanns 1912-kort och så fanns det vanliga kort och så fanns det Big Cities-kort. Så du kan köra lite olika regeluppsättningar. Du kan köra med det här 1912, då är det andra målkort så att säga.
Ja.
Och med Big City så ska du liksom bygga routes mellan Paris och London och sådana saker på stora ställen.
Jaha. Men Andreas, då vet vi, när vi åker hemifrån, då spelar Josef tågspel.
Så är det.
Det kan vi ändå mynta, eller hur?
Jajamän. Så fort ni sticker från
västkusten. Då plockar han fram sina tågspel. Och sitter där. Det är kul att höra ändå. Ja.
Bra spaning.
Ja, det är bra.
Ja, men det känns ju genuint.
Ja. Jag måste fråga, för ni har spelat... Jag tycker Underwater City så har vi pratat sönder redan.
Ja, det har vi inte pratat mer om.
Men däremot så ser jag att ni har spelat Beyond the Sun.
Ja,
inte vi, men Andreas.
Aha, okay.
Ja, det blev så att jag spelade. Jag spelade faktiskt 2 gånger. Jag sa att det var enda spelet jag ville spela på hela tysk helg. Och det var nära att jag inte fick spela det. Men
jag antar att du gillar det, så du också gått och köpt det.
Ja, precis så. Så att jag vet inte om jag nämnt det på den tidigare, men jag har ju spelat det när det kom ut på BGA. Ja. Spelade ett par gånger och bara tyckte, det här är kul. Jag vill verkligen prova det. Och så var det helt slutsålt också. Mm. När det kom ut i butik för ett tag sedan tänkte jag så här, jag vill nog testa det kanske. Och så såg jag att det var någon som lade med sig på tysk helg och bara, nu får jag testa det. Och så jag spelade på 3 spelare 2 gånger om med helt olika folk varje gång. Och
jag måste fråga, för jag tröttnade ju på BGA. Jag tyckte det var för segt. Alltså det är för mycket downtime, för mycket att sitta och läsa. Så här, vad händer nu med den här teknologin? Och så ska man välja. Och hur upplevde du det rent fysiskt?
Nej, jag... Det...
Har du inte köpt? Man tyckte det var dåligt, tror jag inte.
Jag kanske inte lider lika mycket av det.
Nej.
Jag tyckte inte att det var överhuvudtaget. Nej.
Men kan det inte vara så här också att inget illa är ment mot BGA eller mot digitala brädspel, men att du tappar den här
känslan
och översikten, att det blir som så här, och så sitter man där i downtime och känns mycket, mycket värre, för att när du sitter runt ett bord så är du ändå mer...
Ja, men så är det ju värre med downtime online. Mm.
Att, jag tror det är snarare kanske ett sånt fenomen där.
Ja, men jag gick och köpte det, så att jag har inte lyckats spela min egen kopia ändå, men det kommer till bordet snart, hoppas jag.
På lördag kanske?
Kanske.
Hur många spel ska du spela på lördag?
Mats ska spela många spel, jag kommer jobba. Jag ska jobba hela dagen på Bethesda. Men jag tänkte bara säga att Benusan, det var enormt stort spel på bordet. Det tog upp hur mycket plats som helst. Och jag tror att det finns en liten risk. Jag tror jag har hört det från en annan podd, så jag tänker liksom återberätta det här. Det finns ju man har ju ett jättestort bräde som man lägger i mitten av bordet, som är med täckträdet. Och sen har man ju även rymden någonstans. Man har ju rymden där man kan kolonisera planeter.
Control.
Mm. Och jag tror att om man sitter långt ifrån det brädet rent fysiskt, alltså att spelet är ju så himla stort. Och sitter du långt ifrån det brädet rent fysiskt, jag menar, man måste ju lägga det minibrädet någonstans på bordet. Oftast blir det på en kant någonstans. Mm. Då tror jag att det är inte säkert du kommer spendera lika mycket tid där. För det är så, alltså, för mycket fokus, för det är så pass långt bort. Det är konstigt, va? Men jag tror att
det finns ju fler spel alltså.
Jag upplevde liksom i båda spelen, den som satt längst bort, han orkade typ inte med det brädet nästan. Så jag får se hur det blir när man, det kanske bara är så i början när man inte kan spela riktigt.
Det där är nästan ett intressant ämne som vi aldrig har pratat om, men det tänkte jag på när vi spelade Concordia Venus och jag satt längst ifrån marknaden. Mm. Jag fick ju springa ibland och kolla då. Men hade jag suttit bredvid den kanske jag hade köpt 3 kort. För att det hade liksom varit mer tillgängligt.
Det är inte omöjligt.
Det är en aspekt i brädspelande som ingen har tagit upp.
Ja. Jag tycker att Beyond the Sun tar lite för stor plats. Ja. Man tycker att det är ju enormt stort. Men,
skulle kunna gjort det mindre också egentligen. Ur ett sånt perspektiv. Alltså själva brädet behöver inte vara så stort, eller? Är det så?
Nej, det jag menar. Jag tror att man... Jag vet inte. Det kanske blir någon ny utgåva någon gång med, som ser annorlunda ut. Jag vet inte. Men spelet, jättekul. Ja. Spelar man... Alltså själva grejen i Beyond the Sun är att i början av spelet så finns det väldigt få saker du kan göra. Ja. Det är ett worker placement-spel där du flyttar din pjäs varje gång. Så har du till exempel en sak du kan göra, att utforska en teknologi. Nästa gång
måste motsätta. Det kan omöjligt vara worker placement.
Ja, worker...
Action selection.
Ja, kanske. Du har en
en
liten gubbe du flyttar runt.
Ja,
jag vet.
En ensam worker, jag vet inte.
Men man blockar också.
Ja, det gör man.
Så jag vet inte.
Är det action blocking selection?
Det är lite site-aktigt ju. Alltså, du kan inte göra samma action 2 gånger i rad.
Fast man flyttar med markören på ett gemensamt bräde.
Ja.
Jag får känsla av worker placement, fast man har bara en arbetare. Ja. Men det som är så smart i spelet då, i alla fall om man spelar den varianten vi spelar. Det finns en annan variant.
Ja, vilken körde ni?
Vi spelar med den där tech-trädet är man inte ser det. Man ser bara man ser bara level 1-tecken. Ja, sen visst är det tech hela vägen till level 4. Det är så bra med det liksom, att i början, och när du låser upp ny tech, då får du också tillgång till nya handlingar man kan göra. Mm. I början så är det
worker placement-brädet, man säger så, utvecklat efterhand.
Så man pratar ju om decision space i spel, liksom vad, ja, vad det är för mycket saker att göra. Mm. Typ, det här är motsatsen till Feast for Odin, där du har 68 saker eller vad du är, eller 83 eller sådana helt bizarra saker.
Ja, men Caverna och Agricola funkar ju så. Det blir fler och fler platser.
Ja, precis.
Medan Feast for Odin är, här är allting direkt. Mm.
Men det som är roligt här då är att du väljer också, du väljer vad du vill låsa upp.
Precis, för du vet om det är militär eller om det är
science. Ja, precis. Alltså, det är jättekul. Så spelet blir... Och så man kan nästan bara duka fram det och säga så här... mest bra poäng... Ja, man börjar, så, spelet tar slut när man fått ut fyra diskar på de här korten borta. Struntsam nästan hur det funkar. Ja. Börja, gör de här fem sakerna göra. Eller fyra.
Ja, men precis. Learning. Jag lärde mig det så. Jag lärde mig av Erik på Gaming. Jag lärde mig det på BGA. Och han gjorde ungefär så. Han bara, men gå någonstans och se vad som händer.
Jag tycker det är genialt. Ja. Sen finns det ju en annan variant där man spelar med techträtt öppet från början. Och då blir det ett helt annat typ av spel, tror jag.
Ja, jag tror inte att jag har spelat. Jag har provat det en gång, tror jag. Och alltså, det blir ju så AP liksom.
Jag har aldrig spelat det. Jag tror att jag kommer säkert prova det någon gång. Men min känsla innan är att jag kommer inte gilla det lika mycket.
Men, jag hade gärna kört det med typ dig och Emily. Eller med Mats också. Men jag tänker att det kanske är bättre på färre, tror jag. Jag tror... Tre är nog ganska bra spelare kanske.
Jag skulle vilja spela på fyra någon gång och se hur det är. Se bara om det är det bara... Hur påverkar
det? Vi kan väl prova någon gång, någon kväll.
Ja. Men jag måste bara avsluta med att... Alltså, vi spelade två omgångar. Den ena omgången tog... Alltså det var inte så att vi var långsammare. Utan spel tog längre tid. För att det är ju vissa kriterier som uppfyllas för spelet att ta slut.
Ja.
Och i andra matchen så blev det så att de andra två runt bordet rushade någonting. Som gjorde att endgame triggade jättetidigt.
Det är ju en strategi om man, man leder. Ja.
Så, och jag kom ju sist. Jag hade nog kanske kommit igång, tror jag. Mm. Det är klassiskt. Jag ska spela långsamt och vinna på slutet. Jag kom ju tvär sist då. Det var ganska kul.
Jag har en kritik mot spelet. Det är att jag tror det är, jag upplever att det är väldigt, väldigt svårt att komma ifatt. Alltså, mot slutet av spelet. Det är väldigt svårt. Det finns egentligen ingen catch-up. Har du fått en bra ledning så är det lätt att hålla den.
Ja, det är säkert. Jag har inte spelat helt mycket många för att säga bu eller bä om det, men det finns ju många spel.
Ja, så är det.
Men, så är det.
Ja,
men det kanske är väldigt uppenbart det här spelet. Vissa spel kanske inte...
Det blir tydligare kanske i ett här spelet när det är så.
Ja, så kanske det. Det var jättekul i alla fall. Ja. Beyond the Sun. Kommer
ja, jag måste ta upp, vi har ju spelat ihop också. Men...
Va?
Jag måste ta upp en scen som hände häromdagen då vi spelade Terraforming Mars. Och jag angrep Mats väldigt mycket. Vad hände väldigt då, Andreas? Mycket.
Andreas var jätte...
Det var väldigt roligt.
Jag tror det var Andreas lyckligaste stund den här veckan.
Jag har aldrig sett honom så bra någonsin.
Ja, jag fick nästan ett hysteriskt utbrott av hur roligt det var när Josef bråkade med Mats om och om igen.
Ja, man ska man väl tillägga också här, typ att du vet, det finns det här kortet där man stjäl resurser.
Ja.
I spelet. Och när Josef sitter bredvid mig och sträcker över handen och tar från mitt spelarbräde, plockar han liksom så här. Det blir så här extremt påtagligt att han verkligen, och det tror jag triggade Andreas.
Jag frågade ju inte liksom Mats, är det okej om jag tar dem ut? Jag bara sträckte mig över, grabbade tag i ett gäng. Andreas höll på att gå under och
jag bröt ihop det. Terraform Mars, vilket bra spel. Fortfarande.
Jättebra spel.
Ja. Jag älskar det. Liksom.
Det roliga är också att just, det är ju så här, man lär ju känna sina vänner när man spelar brädspel med dem. Och är det sådana som du inte känner så lär du känna folk när du spelar brädspel med dem. För det är då det sanna personen kommer fram.
Alltså jag måste ändå invända lite, Mats. Jag minns för ungefär sådär kanske 2 år sedan så spelade vi Terraform Mars. Och jag angrep dig konstant. Och du sa någonting liknande. Men du är fortfarande kvar och spelar. Du upprepar
jag är som en sån här guldfisk. Jag glömmer ju lika gott. Ja. Nu är borta.
Så bra med att han är så gammal. Han kommer inte ihåg något.
Nej, senil dement.
Ja, men det är någonting speciellt med det där med att angripa Mats i spel. Det är något,
ja, men det är lite kul.
Det är glädje. Det är ren glädje.
Ja, precis. Ren skärglädje. Mm. Vi fick ju också testa. Jag vill bara säga, för det här är ändå kul. Vi hade ju testat ju bara det här The Crew. Nya The Crew.
Jaha, ni har gjort det, ja.
Mission Deep Sea heter det, va? Där man dyker istället för att åka ut i gymden.
Det var ju lite förvirrat eftersom spelet var på tyska.
Yep. Men det är tur att vi har då att vi var på tysk helg, så att det var ändå så att det fanns en plugg, ett filter. Det gjorde att man inte fattar någonting ändå. Oavsett.
Men korten var på tyska. Ingen text på sig.
Jo, det har de.
Det har så nu.
Det här är nytt.
Aha, okay.
Andreas, du berättade det här så bra sist. Så
har de specialförmågor då, eller?
Ja, alltså de har... De har gjort små tweaks i spelet som gör det jättebra, tycker jag. Alltså jag tänker att jag borde sälja The Crew som jag har och köpa det här. Det finns ingen anledning att ha det andra, för det här är mycket bättre.
Oj, är det så pass?
Ja, de har Ja, nu spelar jag bara, vi bara spelar en timme ungefär. Men jag tycker ja. Bara så här, det här är, det känns jättebra, verkligen.
Vi körde tre uppdrag, gjorde vi.
Ja, det man har gjort då, det är att man har löst lite spelan, alltså The Crew är enklast på tre och jättesvårt på fem. I det här har man gjort ett, man får ju försöka i alla fall till att försöka göra svårt oavsett, eller så ha en utmaning oavsett.
Skalningen funkar bättre liksom mellan olika ja. Spelarantal. Alltså.
Så det är ju samma sak, man har en konstig loggbok på tyska, vi fattar ingenting. Men så läser man ju uppdrag säkert i vattnet då, inte. Men låt säga då, i uppdrag 1, eller vi säger så här, vi spelar i uppdrag 10. Då står det så här, när man i vanliga spel säger så här, att i uppdrag 10 ska du ta fram fyra stycken mission cards. Och så kanske första och andra ska tas innan de andra, något sådär, någon liten regel. Men här så sa man att okej, mission nummer 10 har svårighetsgrad 7. En siffra, en godtycklig siffra, vill jag säga. Och sen beroende på, så drar man från en lek med mission med uppdragskort. Och beroende på vilket spelarantal man är, så är det, drar man olika många. Så man kommer upp i svårighetsgrad 7 som uppdrag 10 motsvarar då. Så att på tre personer så kanske man har fyra kort, på fem spelare kanske man bara ett kort eller
så
två.
Det varierar
liksom. Ja. Det är väldigt snyggt gjort, kan jag säga.
Det, ja, det låter väldigt smart.
Ja. Ja, så det var ena saken, och den andra saken är att många av de här sakerna som är roligt i uppdragen, typ att man ska lösa på, typ det här kortet ska föra andra kortet och så vidare. Det är inte alltid så. I vanlig The Crew så är det ju första 10-15 är ju väldigt simpla liksom. Typ, nu ska jag ta ett, nu ska jag ta två, nu ska jag ta tre och så vidare. Här så har du inte det, utan det är ju uppdragen. Från leken så drar du. Där kan jag säga så här, du ska ta lila fyra. Och sen får någon annan är typ att du ska ta det här innan de andra tagit någonting.
Det är samma grundstruktur med så här.
Ja, men det blir, jag tror variationen är mycket bättre. Sen så finns det säkert extra regler på varje uppdrag också, men de fattar ju inte vi och stod på tyska.
Nej, precis. Det fanns säkert massa olika tillägg hit och dit. Ja. Men alltså grundprincipen, bara att ta fram och sätta upp, ja, vi flippar så här många poäng. Alltså du kan sätta upp spontanspela på ett helt annat sätt utanför mission-loggen. Vilket jag tycker är jättebra. Och då är det så här, ja, kul, framförallt på tre spelare om man får upp fyra kort liksom då. Hur väljer man liksom rätt där? Och, ja, men det var klar uppgradering, tycker jag.
Det här måste jag ju spela, jag gillar ju verkligen det.
Ja, annars var ju spelet
lördag likadant. Kanske, på lördag. Nej.
Men vadå, finns detta i samlingen någonstans?
Nej. Nej. Tyvärr.
Jag tror det var SN släpp, men jag tror inte det.
Ja.
Jag tror det kommer, de gör nog samma som med The Crew, att de släppte det på SN, men så släppte det på engelska i januari till året efter, så det kommer räknas som 2022.
Så kanske
det. Ja, jättekul var det i alla fall.
Ja, men det låter ju underbart. Det måste ju testa. Jag har ju en rekommendation och en varning som jag vill utföra.
Ja, det gillar jag. Vilken börjar du med?
Vad tycker ni? Ska jag börja med?
Rekommendation.
Ska jag börja med rekommendation?
Eller rekommenderade varningen kanske?
Du får välja själv, Josef.
Okej, jag börjar med varningen. För det är så att Arkham Horror är ganska etablerat liksom, koncept i brädspelsvärlden som ett brädspel. Det finns Arkham Horror The Card Game som jag tycker är bra och så vidare. Och så släpper då Asmodee Digital. Och de har ju massvis med digitala brädspel. Alltså brädspel som är digitala implementationer. Det finns ju jättemånga, typ Gloomhaven till exempel. Men nu släpper de då ett Arkham Horror Mother's Embrace heter det. Och det framgår ju på Steam så att säga. Men jag vill ändå varna lite sådär. För att nu, jag fick det av dem för att filma, så att det skadar inte mig så. Men med en tid. Men för andra då, att tänka efter. Ja, man kanske inte bara ska köpa och tycka, åh, jag gillar Arkham Horror och här kommer liksom ett nytt digitalt brädspel. För det är, till att börja med, det är inte ett brädspel överhuvudtaget. Det är liksom ett sådär gå-klicka-spel.
Är det bara digitalt eller?
Ja, bara digitalt. Det är liksom ett gå-klicka-spel. Om ni har spelat gamla Myst och sånt, alltså back in the days. Det så här, ja, och det är precis som Mansions of Madness, alltså det är, stämningen är ju där, alltså ja, du går in i det här huset och det händer saker du ska utforska, och så kan du gå runt och klicka på grejer och liksom utforska den, eller kolla den här byrålådan, oj du hittar liksom någonting där, och så leder det en clue liksom, så leder det annat, så det är ju stämningsmässigt är det som, men alltså jag satte upp liksom grafikinställningar på ultra och det såg ut som något, såg ut typ som det var gjort 2002 eller något sådär ställe, alltså hur de har gjort
är det retro-style då?
Jag vet inte om det är med avsikt, men jag menar, det ser ut som sån här The Sims. Alltså karaktärerna ser ut som sån här, det ser inte ut som människor liksom.
Men, och sen hela... menar du Minecraft-likt så här typ? För det är ändå
inte pixligt, utan om du tänker dig liksom tidigt hur man gjorde Alltså det finns ju massor av bra spel från runt millennieskiftet.
Som det är alla, allting ser ut som mannekänger.
Precis, precis. Det var en bra beskrivning. Okay. Ja, det ser inte ut som riktiga människor. Sen, och sen var det stridssystem då som är alltså, typ Gloomhaven-aktigt. Eller så här, alltså turbaserat. Eller XCOM kan man säga. Ganska likt XCOM-spelen. Dator. Men som kändes helt meningslöst. Det var liksom, jag går fram här och så slår jag på monstret. Och sen så slår det på mig. Och så vi ser vem som vinner. Och som har mest liv. Och sen kunde karaktärerna bli galna då. Och kunde losa sanity. Jag ska inte ens gå in på mer. Det är inte värt tiden. Men nej. Jag vill varna för det. Arkham Horror, Mother's Embrace. Det är inte ens bra om ni gillar PC-spel. Det finns mycket bättre PC-spel i den genren.
Jag tycker det är jättebra att du tipsar om sånt här också så vi får bort det. Det är ju 20 euro kostar det.
Ja, och det är ju många brädspelare tror jag som kanske tänker, det kan vara kul för jag gillar Arkham Horror, men sätter du spela Mansions of Madness igen eller någonting istället. Det är bättre.
Avsnittet men okay. Sågning presenterades av Josef Anholm.
Och så går det. Så det är bra att jag får testa sånt där. Jättebra. Det är typ kanske det man ska göra om man ska hålla på med så här reviewer. Ska man väl.
Ja, men så är det. Vi måste gå i bräschen och ploga fram för andra. Slipper vi gå som att fälla.
Jag tvingar mig igenom 90 minuter i den livestreams. Men i alla fall, sen har vi en rekommendation. Då. Fantastiskt bra spel. Kan vara, kanske. Alltså det är så att jag kommer behöva gå tillbaka och ändra min topplista för topp 10-spel för 2020. För det här är så underbart. The Search for Planet X. Det här kom ut 2020 och det var jättehypat. Massa folk pratade om det och spelade och så vidare. Liksom många som hyllade, men så var det slutsålt med en gång. De gjorde väl en liten printupplaga och sånt, så att nu har det kommit till print igen. Och jag har fått tag i en kopia då. Och det är så bra. Alltså. Det är ett rent, ska man säga, det är ett rent deduction-spel. Eller deduction är huvudmekaniken. Sen har man en time track-mekanik som jag också gillar. Alltså man känner igen från Glenmore och Tokaido och så vidare. Den som är sist i turordning, eller den som är sist på brädet, dens tur är det. Och så handlingarna kostar olika mycket tid, olika många steg måste gå, så att du kan planera.
Men vad menar du när du säger att deduction är liksom primära?
Alltså det är, någon kallar det för clue in space. Lite så, ta reda på vem som är mördaren. Och lite så är det här också, fast du ska hitta den nionde planeten, vilket jag också gillar tematiskt. Jag börjar titta på sådana här YouTube-filmer nu.
Är det ett coop?
Nej, det är mot varandra.
Eller deduction mot varandra.
Ja, men som först räknar ut så att säga, var den nionde planeten är. Och det intressanta är då, nu har inte jag spelat en multiplayer, jag har spelat solo. Det är en app då, man måste ha en app oavsett hur man spelar. För appen håller koll på den korrekta lösningen. Så om vi tre skulle spela, då skulle vi knappa in all samma kod, alla tre. En av oss startar ett spel i appen och alla har sin app på telefonen. Så knappar alla in samma kod, det är som är Alchemist. Eller,
ja, just det, precis.
Så att då, och då är det den, så det vårt spel kanske gasplaneter ligger två steg ifrån en komet. Men hade vi bara startat om och spelat ett annat spel, då kanske inte alls den regeln finns. Då kan gasplaneten ligga hur som helst ifrån den till kometerna. Okay. Det finns ett antal fasta regler och de ändras mellan spelomgångarna. Då. Och där man kan göra en researchhandling för att få reda på en av de här reglerna. Så att du vet inte alla regler från början av spelet. Från början så vet du vissa grundläggande saker, så här. Två asteroider måste alltid komma i par. Så att det finns alltid, hittar du en asteroid, då finns det en asteroid till vänster eller höger om den. Det är som en cirkel då med rymden man ser.
Precis, det finns. Ja.
Så innan du bara, det här låter jättekul.
Jag tror du ska älska det.
Jättekul. Ja,
det här är jättekul. Underbart. Ja.
Nu får du, jag är inte övertygad.
Men Mats, jag tror inte att det är bluff, eller?
Nej. Det var ingen social deduction, vilket Josef berättade för mig igår. Och typ att det blir så här, ja men då kan jag tänka mig testa i alla fall.
Du ringde upp varandra och Josef fick varna om det här spelet och övertyga om att det inte var social deduction.
Ja, det var första jag sa till Mats. Det här är inte social deduction, Mats. Du behöver inte oroa dig.
Fantastiskt, vad roligt. Ja.
Men jag ska komma in på det lite kort då, att i solo så spelar du mot en bot. Det coola är att botten, den agerar som en spelare, men botten, för under resans gång, innan du hittar planeten, och det avslutar spelet då när man hittar planet X. Under resans gång ska man publicera teorier, ungefär som i Alchemist också. Du kan säga.
Alchemist.
Jag tror att det här, sektor 9 tror jag är en asteroid, kan jag säga. Och botten gör aldrig det om inte den har 100% information. Den bluffar aldrig dig. Så att om botten, och det här är intressant, för det gör också att om jag ser att botten har sökt, man kan söka, då kan jag liksom, om botten har sökt sektor 2-6 efter asteroider och sen 10 minuter senare så lägger botten en teori att sektor 2 är en asteroid. Eller att det är någonting. Jag vet inte vad botten lägger. Den säger om att den har en gissning på vad som är där. då vet ju jag att botten gör inte det om inte den är 100% säker. Och så kan jag se tillbaka att man skriver
upp alla andra. Tråkigt. Det låter
tråkigt. Kan jag räkna ut att okej, då är det en asteroid. Men hade vi spelat mot varandra i tre, då kan Andreas sitta och söka efter asteroider. Och så hittar han inga asteroider där. Sen lägger han en teori där, så vi ska tro att det finns en asteroid där. Så
måste fråga.
Bluffelementet in.
Finns något negativt för spelaren när man lägger ut en teori? Liksom?
Ja, du kan förlora ett tidssteg. Förlorar du, när det väl
tidssteg. För att det här är ju väldigt påminnande om Alchemists. Då, där man publicerar teorier om typ så här, hur sammansättningen av en groda.
Ja, men där. Precis. Ja.
Mm. Det finns ju åtta olika.
Alltså, där förlorar du poäng också.
Ja, där förlorar du anseende.
Ja, men det är ju poäng.
Och sen blir det poäng. Ja. Det är anseende under spelskåren. Men, liksom, men det är ju väldigt lockande att få ut teori också. För det ger ju mycket anseende så länge
folk köper det. Också, du får poäng om du har rätt. Men du kan också lägga ut teorier som ett sätt att få information. Problemet är att alla får den informationen. För tre runder senare så kommer det avslöjas. Du kommer göra en peer review som talar om, hade du korrekt på din teori? Alltså under spelskåren. Och om du då visar sig att ja, det var en asteroid, det kan vara bra information för dig, men problemet är att alla får ju den informationen. Så det gäller att i så fall att det är något som du kan utnyttja bättre än de andra.
Och det är inte så att du får informationen lite innan de andra?
Nej,
okay. Mm.
Men i alla fall, det är ju ett racingspel kan man säga, för att ju längre spelet går, till slut kommer ju mer, varje runda kommer man ju känna så här att nu är det någon som har kommit på vår Planet X och jag måste hitta den snabbt liksom. Och om Mats kommer ut och säger då, för det är en handling, Mats kan gå ut och säga, jag vet vad Planet X är, och så måste han ange vad som är på sidan också då, och så tala appen om ifall han har rätt. Då har alla andra spelare en turn på sig att också lägga sin teori om vad Planet X är. Så vid den tidpunkten så har man en chans då, men då kanske man inte har fullständig information och så vidare. Så att, det är så kul alltså, jätteroligt solo, och jag vill verkligen spela det här multiplayer.
Jag vet vad vi ska på lördag. Vi ska ha rymd.
Ja, men jag vill spela mer på lördag. Alltså. Ja.
Då borde vi typ spela Beyond the Sun, Terraform Mars och Search for Planet X. Vi kan spela på tre bord. Vi kan spela solo tre bord. Eller gå runt.
Jag ska säga att det här är också rätt snabbspelat. Alltså det är så här 45 minuter kanske. Så att det är också
låter väldigt spännande. Det här vill jag testa.
Jag tror Mats, alltså att du kanske skulle gilla det här då, för att det finns ju något så otroligt. Det är ju som när jag var för många år sedan gillade att sitta och spela med Sudoku och sånt, om man satt på något tåg eller någonting. Jag var väldigt inne ett tag, sådär 15 år
sedan. Ja, men kan det vara så här att optimalt vore detta då, om det är det som är riktigt, riktigt roligt i Alchemists, fast ta bort de sakerna som är mindre roligt?
Ja, jag gillar ju worker placement-delen i Alchemist, ska jag säga, men det här är ju ett rent deduction-spel. Det är en mekanik liksom, istället för att det är en blandning av som är...
Mm. Ja, deduction-delen är mycket roligare än worker placement-delen. Ja. Alchemist, så att, fast den har sin skärm också, men det finns några andra saker som inte är så roliga i.
Om man är nyfiken på att se hur det här går till, så gjorde jag en livestream igår, så okay. Det finns det också. Och då hade liksom kunde tittarna hjälpa mig. Tittarna kunde säga så här, nej men du, det där kan inte vara, för att så är det ju, så då kan det inte vara så.
Ja, vänta, jag spelar jättemycket såna här japanska bildkryss nu, jag kommer vara grym på det här alltså.
Jag kommer inte spela det här med Andreas här.
Jag kan tänka mig att du är bra på sånt.
Ja, det tror jag säkert.
Ja, det är en jättestark rekommendation. Search for Planet X kan nog ta sig in på mina topplistor framöver och sånt.
Kul. Jag har ju spelat en av mina nya expansioner som jag hypade inför SL. Så jag har spelat Uprising Maracaibo. Bara solo än så länge dock, men jag tror för mig, vi spelade Maracaibo på 4 nu här i förrgår, och för mig så blev det bara cementerat att det är för mig ett solospel primärt. Jag tycker om mycket mekaniken när jag gillar spelet så att det tar lite för lång tid, och jag tycker inte det behövs spela 4 på det. Så det är ingenting som egentligen interagerar med varandra särskilt mycket så där liksom, så att det behövs inte. Så för mig är Maracaibo ett solospel, så jag blev jättepepp på att plocka fram expen här och spela den och fick igenom den och spelade då. Det finns ju olika moduler i expansionen här, och då spela med 3 olika expansioner och med den settingen då att man ska fri, så här, vad säger man? Man spelar att man ska ta bort ockupationen av Karibien kan man säga, eller det var inte så
riktigt,
men ändå att Frankrike, Spanien och England har ju som befäst sig för sina positioner där i Karibien, och nu jobbar man istället då i Uprising mot att ta bort de här, så om man lägger ut kuber i början och sen ska man ta bort de här kuberna, så får man då speciella fördelar av det. och man tar bort hela den här scoringen av själva nations-scoringen som man gör i slutet av spelet, som är ganska mycket poäng egentligen i spelet. Annars det är det ju nästan halva poängen kommer ju därifrån i stort sett. Så jag tycker det blev bättre. Det blev inte lika... Man släpper istället för 300 poäng så har man typ 150 poäng kanske. Vilket är en jävla skillnad tycker jag.
Är det en bra sak att det blir mindre poäng eller?
Jag tycker det, men det blir lättare att ha lite koll på, framförallt om man spelar fler, på hur ligger folk till egentligen.
Blir lite mer fokus eller?
Ja, jag vet inte. Nu känner jag som att jag kommer inte spela det här med andra ändå. Tror jag
men
inte.
Spelade du expansionen med multiplayer?
Nej, ja, vi spelar bara med Homeports heter det. Att man har en liten unik förmåga som på sitt skepp då, som man lägger till, som man gör att man får en fördel. Kanske okay. Jag kan,
ja, det är kul.
Min förmåga var att jag med den nationen som har minst närvaro på brädet får jag plus 2 i reputation med, till exempel. Medan någon annan kan ha att när jag krigar mot Frankrike så får jag 2 extra stridsvärde liksom direkt. Så, här saker. Så det finns lite olika egenheter. Det finns, jag tror det är 14 olika. Det är sånt där. Så att, men en sak som är lockar mig med att spela fred med Maracaibo är att det finns en samarbetsvariant.
Jaha.
På, okay. När man ska verkligen jobba för att frigöra då Karibien mot förtryckarna då kan man säga. Förtryckarna kan man säga. Ja, ser man. Och den vill jag jättegärna spela mer på lördag, tänkte jag.
Nej. Ja, på lördag.
Herregud, hur ska jag... Det står att jag ska jobba på lördag.
Ja, precis. Nej, men det är någonting som jag gärna vill testa med fler. Men jag ser, så för mig så blir Maracaibo kommer vara ett solospel, för där är det faktiskt väldigt, väldigt bra. Men jag är sugen på att testa också den här co-op-varianten och se liksom, inte spela mot varandra, men samarbeta att försöka lösa pusslet i Maracaibo och frigöra Karibien. En sak som var kul också, det här är ju kul från grundspel, så är det ju en solo-motståndare med. Och så är det en ny solo/co-op-motståndare i expansionen som var fantastiskt enkel att spela med. Man flippar upp ett kort. Beroende på vilket kort det är i ordningen så händer någonting speciellt. Man gör ingenting för upkeeper. Man bara lägger ut en kub eller tar bort någonting och så skårar en massa poäng sen. Så att, väldigt enkelt att handta, men ändå vill man komma ifatt och någonting att kämpa mot. Så det är väldigt bra jobb på den solo-varianten, tycker jag.
Mm. Ja, men det, jag har ju sagt det någon gång, Mats, där, att Mats var min före detta kopia av Maracaibo som jag sålde till Mats, tror jag.
Nej, jag har bara din insert jag har fått här.
Jaha, vart tog min väg? Jag sa det till någon annan. Ja. I alla fall, jag har ägt Maracaibo och jag har filmat och sånt när det kom. Och sen, jag kommer ihåg, vi satt ju här i ungefär 2 år sedan och körde Maracaibo ihop första gången på 3.
Ja, precis.
Vi hade spelat in topp 100 eller topp 20 då, så det var rätt trött, tror jag. Och det tog jättelång tid och jag blev sådär, nej, det här vill jag bara spela solo. Och sen gjorde jag aldrig det. Mer än första, jag tror att första scenariet bara. Någon gång vill jag spela igenom solokampanjen. Mats har ju pratat om den här så mycket. Så att,
Ja, nu är det ju... Nu körde jag det här bara för att testa igen och se. Nu ska jag köra solokampanjen, tänkte jag, i nya expansioner. Då. Så det blir bara på bordet.
Ja.
Mm.
Ja, vi börjar närma oss slutet kanske.
Mm. Ska vi bara droppa lite vad vi tänkte göra nästa sista avsnittet för i år?
Ska vi göra, ja.
Tänkte så här, vi pratade mycket topplistor hit och dit. Och så här, man har ju sina favoritspel och så vidare. Men tänkte lite nytagning på det kanske, att man... Vi försöker ranka kanske våra topp 5. Vi får se helt igen vad det tar vägen. Som vi har spelat under året som inte behövde vara våra favoritspel. Men de spel som har spelats under 2021. Ja, vilka har varit de 3-5 bästa spelen vi har spelat. Oavsett hur de släpptes. Oavsett hur de ligger egentligen på den totala listan. Men utav de spelen vi har spelat fysiskt i år.
Ja, just det. Ja, fysiskt kan vi inte lägga till. Utan...
Nej, men alltså ändå spelat under året. Så annars kan man ju ha spel som jag tycker... Teotihuacan kanske är mitt topp 7-spel, men jag har inte spelat det i år, till exempel. Ja, så att det är mer så jag tänker på. Så det tänker vi göra. Kommer kanske släppas någonstans innan årets slut kanske, eller precis i början på nästa år.
Tror jag. Ja. Mm.
Någon gång.
Jag tycker även vi ska passa på att önska lyssnarna en god jul, för det här är sista avsnittet innan storhelgen.
God jul på er. Och så ska vi bara plugga då kanske att vi ses igen snart.
Det gör vi. Och nästa avsnitt så blir det lite tema.
Ja. Det blir jättekul.
Bra, tack för
det. Ha det bra så länge. Så hörs vi.
Tack.
Ha det gott.
Hej hej.
Stort tack för att du lyssnar på oss i Snacka Brädspel. En podcast av Andreas Isberg, Josef Sandholm och Mats Jengard. Musiken du hör i bakgrunden är Malin Isberg och Sofia Svärd som skapat. Hjälp oss gärna att nå ut till fler genom att berätta om vår podcast för dig. Dead 2. Och slutligen, vill du komma i kontakt med oss så hittar du oss på Facebook. Hej då!